Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Men vad som sker 1930, det är att invandringen för första gången blir större än utvandringen. Därmed kan man säga att 1930 blir Sverige ett invandringsland.
Sverige är ett land av många kulturer och ingenstans är det lika synligt som i Malmö. Här bor ju människor från nästan all världens nationer, bara några stycken saknas. Det sägs faktiskt att New York är det enda stan som har fler nationaliteter än Malmö. Men så har det inte alltid varit. För 100 år sedan var de flesta svenskar födda och uppvuxna här. Och i den mån det fanns utlänningar kom de från Danmark eller från Norge eller från Finland. Sverige var då inte ett invandrarland utan ett utvandrarland. I vårt rike fanns därför inte någon religiös mångfald att tala om, så att när Ibrahim Unyadkayev bosatt sig i Sverige under 1800-talets första år var han landets första muslim, och 2 decennier senare var de kanske bara ungefär ett dussin. Så hur blev Sverige ett invandringsland och hur har vi förhållit oss till dessa invandrare om de ska assimileras eller integreras? Simon Sorgenfrey är religionsvetare och verksam vid Södertörns högskola där han är föreståndare för Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet. Han har också skrivit den utmärkta boken De kommer att vara annorlunda svenskar, som handlar om Sveriges första muslimer. Vårt samtal kommer att handla om dem, om den gradvisa förändring som sakta skedde i samhället under 1900-talet, hur Sverige organiserar sig för att öka invandringen under rekordåren och hur man sedan lite yrvaket ställer sig frågan om man skulle förhålla sig till alla som kom om de bestämde sig för att stanna kvar. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Därmed är det dags för Simon Sorgenfrey. Jo, jag tycker det är intressant att börja prata om Sverige som invandrarland. Vi har ju haft invandringen sedan 1930. Innan dess var det mest utvandring. Vad var det som skedde? Liksom, varför började vi få invandring?
Dels kan man väl säga att vi naturligtvis har haft invandring hela tiden på olika sätt. Och det finns en fantastisk bok av Ingvar Svanberg och Mattias Thydén som heter 1000 år av invandring. Som understryker det här då, att det har kommit personer till Sverige så lång tid tillbaka vi kan se. Men vad som sker 1930, det är att invandringen för första gången blir större än utvandringen. Därmed kan man säga att 1930 blir Sverige ett invandringsland. Vad som sker är framförallt då att personer, alltså från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet, emigrerade ju en enormt stor del av Sveriges befolkning, framförallt till Amerika. Vad som sker är inte minst att flera av dem återvänder, eller deras barn återvänder. Så det är de som framförallt syns i den här statistiken från 1930.
Just det, och sen har vi också lite andra, jag noterade i någon statistik eller om jag läste i din bok att det också var ju mycket danskar som kom i alla fall till Skåne för de ville bli sockerbetsodlare.
Precis, det har jag skrivit lite grann om. Det kommer också en del från Sydafrika och jag har inte lyckats liksom se uppgifter om etniciteter, men med största sannolikhet, för vi hade också ganska många som emigrerade till Sydafrika, och med största sannolikhet är det också personer som kommer tillbaka då, eller barn till emigranter.
Då är 1930 som är brytpunkten när vi blir en invandringsnation innan en utvandringsnation då. Men alltså, hur ser Sverige ut då? För det var ju fortfarande ett förbluffande homogent land.
Ja, verkligen. Det, vad som också är väldigt spännande med 1930 då för mitt forskningsområde, det är att då publiceras den sista folkräkningen i Sveriges historia där man också ställer frågor om religionstillhörighet. Och i den här stora SCB-folkräkningen från 1930, där kan man också se då uppgifter om religion och till viss del etnicitet. Och det är ju försvinnande få personer som har utom europeisk härkomst. Vi kan också se då att 99,7% av befolkningen är medlemmar i Svenska kyrkan.
Det får jag till en majoritet alltså.
Ja, det måste man nog säga. 0,3% står utanför Svenska kyrkan. Och då finns det också uppgifter ner på exakt antal. Det är liksom något tusental romerska katoliker och några tusen judar och några ortodoxa och sådär. Och det är ytterst få. Och sen finns det en spännande liten kategori där som heter mohammedaner och andra asiatiska trosbekännare. Och där är det 15 individer då. Bland de här 15 är det någon eller några som säger sig vara buddhist och någon eller några som säger sig vara konfucian och någon eller några hinduer. Men också då minst en som har svarat att han är mohammedan, alltså ett äldre ord för muslim. Och någon som har sagt att den är, tror på islam då. Så den här liksom, det mångreligiösa Sverige vi ser idag hade inte riktigt, det börjar där, men det är nere på några enskilda individer i de här religionerna. Då.
Varför slutar man mäta det där? Alltså, det måste du som religionsforskare tycka är himla synd att man inte ställer den frågan.
Ja, det är synd på sätt och vis då, i och med att all fakta är intressant för oss. Men det, och det finns en stor diskussion om det här. Det är många som vill att vi återigen ska börja ta in den sortens data. Men det finns inte minst etiska betänkligheter. Vi har haft regimer i 1900-talets historia då, som har hanterat den sortens uppgifter på ett horribelt oetiskt sätt. Så att det finns betänkligheter med att ställa den och göra den sortens kartläggningar av populationen.
Precis, sen kommer ett andra världskrig, efter det så känns det inte så fräscht att fråga.
Nej, precis.
Hur tar man fram den statistiken idag? Är det genom att titta på medlemstal i olika trossamfund?
Ja, och det här är ju jättesvårt då, men det finns en del intressant statistik. Om man tittar på islam och muslimer, som är mitt forskningsområde, så den statistik vi har då, det är egentligen, dels finns det uppskattningar då på vart personer, vad de har för härkomst och utifrån vilka namnskick som finns. Och det finns en amerikansk stor undersökning över Europa bland annat, där man har gjort uppskattningar på antalet muslimer i Sverige bland annat. Och då är det då personer med muslimsk kultur eller familjebakgrund som man uppskattar skulle vara mellan 800 000 och 1 miljon i Sverige. Den statistik vi har här, det är egentligen då medlemmar i de muslimska riksorganisationerna som har någon sorts relation till staten. Och då är vi nere på strax omkring 200 000 individer. Mm. Så då har vi tappat liksom potentiellt 800 000. Och sen finns det forskning, väldigt färsk forskning, bland annat från David Thurfjell, min kollega, och Erika Villander i Uppsala, som har tittat på just religiöst engagemang hos personer med muslimsk familjebakgrund, som visar att de i högre grad än majoritetsbefolkningen i Sverige är sekulariserade. Och att det är vanligare till och med då att ta avstånd från, i det här fallet, islam bland de som har muslimsk familjebakgrund i Sverige än det är att ta avstånd från kristendom hos majoriteten. När man hör de här siffrorna bollas runt om exempelvis då antalet muslimer i Sverige, så man får ta dem med en nypa salt. Det beror helt på hur vi definierar.
Ja, för när vi pratar om antalet kristna i Sverige, då skruvar jag i alla fall på mig. Ja, vi har antalet folk som bor i Sverige, och hur många är kristna? Ja, det är vi väl en slags slentrian-kristna. Jag minns när jag skulle åka till Saudiarabien och liksom hade lite visumtrubbel eftersom jag jobbar som journalist och sådär. Liksom. Men det förtäcktes till något annat för jag skulle föreläsa. Och sen så skulle vi ändå få komma till nästa del i den här, och då handlade det om min religion. Och liksom, vilken religion var det, och sen vilken sekt, stod det på engelska. Och det tog ganska lång tid när jag, men det måste nog vara protestant de är ute efter här.
Ja, men Sverige är ju unikt där. Och å ena sidan så finns det flera undersökningar som pekar på att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Ingenstans i världen är det så få personer som säger att religion spelar roll i deras liv. Vi är också topp i Europa då, ingenstans i Europa nästan finns det något land där så få säger sig vara religiösa. Och samtidigt finns det inget land i Europa där så många är medlemmar i religiösa samfund som i Sverige. Och fortfarande är ju nästan 70% tror jag utav befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Mm. Så Sverige ja, lite schizofrent land.
Jag pratade med kardinal Anders Arborelius, som är ett tidigare avsnitt här av podden. Och då pratar han om det. Men svenskarna pratar alltid att de är så himla sekulariterade. Men alla svenskar går in i katolska kyrkor utomlands och tänder ljus. Och samtidigt tror alla inte på något, men alla tror på skogen. Men då kan man ju säga att i så fall om de muslimer eller av muslimsk eller arabisk härkomst så att säga, som dyker upp i den här amerikanska statistiken, om de är så sekulariserade, skulle det kanske då tyda på att de är ganska assimilerade i den bemärkelsen att då är de som svenskar är mest? Eller var de till och med ännu mer sekulariserade, så du?
Ja, till och med. Och det är också så då, visade sig när man, om man ställer lite annorlunda frågor då. Om man frågar då efter hur många som har islam i sin liksom familjehistoria, så får man ett visst antal. Men frågar man då vilka som också har kristendom i sin familjebakgrund, så är det jättemånga som svarar ja där också. Så att det här med rena kategorier som man gärna vill ha då. Det här är muslimer, det där är kristna, det där är hinduer. Så ser det ju generellt inte ut då. Så har man bara ställt frågan om muslimsk familjebakgrund, då får man en siffra. Men skulle man ställa den frågan om kristen familjebakgrund, då skulle många av dem svara ja där också.
Så då kan man tänka sig att det som religionshistoriker är ganska skönt att återvända till 90-talets början, där det finns en muslim. Så följer man dem ganska tätt, vilket du gör liksom i din bok. Ska vi kort liksom summera de här första muslimerna och liksom så gå igen lite grann hur de tar sig fram och etablerar sig här?
Jo, men de här då, som tycks vara de två första som jag i alla fall har hittat, som också, det har ju funnits muslimer i Sverige mycket tidigare då, inte minst sådana som har kommit, blivit mer eller mindre förslavade och kommit hit och sen kristnats då. Men de här flyttar hit utav egen maskin och blir också sen svenska medborgare som muslimer. Varför man skulle kunna säga att det är de första svenska muslimerna. Och först utav dem är en man som heter Ebrahim Omerkayev, som var tatar. Tatarerna är turkfolk ifrån Ryssland. Han kom ifrån ett område ungefär 60 mil in i landet från Moskva räknat, nära Uralbergen och den mäktiga floden Volga. Han var pälshandlare och i den kapaciteten kom han till den stora konst- och industriutställningen som hölls på Djurgården i Stockholm 1897. Där träffade han en ung kvinna från Hallstahammar som hette Elisabeth Hult. De blev förälskade i varann. Han blev kvar här. 1901 föddes deras son Hossein Omerkayev. Ibrahim öppnade en framgångsrik pälsaffär, ryska pälsvaruaffären, som hade sin längsta adress på Birjalsgatan i Stockholm. Och han blev en mycket framgångsrik affärsman. Han hade våning på Östermalm och den här stora butiken. Han blev också tidigt svensk medborgare. Och det är intressant då, för då hade Sverige inte religionsfrihet. För att bli svensk medborgare så fick han skriva in sig då. Så han var den första mohammedanen i svenska kyrkan. Han skrevs in som mohammedansk trosbekännare av Hedvig Eleonora församling. Vilket återigen visar den här komplexiteten kring religionstillhörighet.
Ja, eller någon slags pragmatism.
Det där skojar ju Hasse och Tage om i den här sketchen Ringaren. Att Svenska kyrkan har hand om folkbokföringen och frikyrkorna om religiositeten. Lite grann var det så redan där. Men han tycks länge ha varit den enda muslimen, svenska muslimen. Fram till faktiskt runt 1930 återigen. 1928 kommer en man som heter Akif Arhan ifrån Turkiet. Han är matthandlare. Han kommer hit 1928, han tar hit sin familj 1930. Han öppnar en mattaffär som heter Turkiska magasinet, som kommer att hamna bara ett 50-tal meter ifrån Ebrahim Omerkayevs pälsaffär på Birjalsgatan. Och de två börjar naturligtvis umgås på ett konditori som heter Kjellsons konditori, också på Birjalsgatan. Så man kan säga då att islam etableras i Sverige i början av 1900-talet på Birjalsgatan, något överraskande.
När man läser den här berättelsen, så det som slår mig, och det framgår även nu när du summerar den, det är den här väldigt pragmatiska hållningen. Jag funderar på liksom att Sverige accepterar honom för att liksom, men han säljer ju pälsar, den andra killen säljer mattor och liksom det där. Det är den perfekta invandraren på något sätt. Och en bild som vi fortfarande har, de kommer hit, de är driftiga, de är entreprenörer, de etablerar sig helt själva. Liksom. De lär sig snabbt, krånglar runt det svenska systemet, de är lite pragmatiska, de är lite charmiga. De kanske har liksom svenska mått liksom ett lite stökiga privatliv, men de liksom de bara pågår på något sätt och bara gör sina grejer och håller på och liksom så här. De går mellan de här två världarna utan att reflektera för det. Men det är klart att Ibrahim hade inte så mycket av en egen värld, mycket i huvudet såklart, men liksom sen kommer ju de flera, så kommer det så här liksom, det finns någonting i det som jag tycker sen fungerar som ett sätt att förstå den svenska integrationspolitiken eller invandringspolitiken och utlänningspolitiken som det kallas också ett tag. Just det, som att, ja men varsågod och integrera er själva.
Vad som har lite grann överraskat mig i arbetet med den här boken då, jag har ju använt mig av stora arkivmaterial och myndighetsdokument, och det är hur korrekt, får man väl säga då, de här personerna ändå behandlas. Man får egentligen inte då, man kan inte vara svensk muslim enligt lag på sätt och vis då innan 1951 om man inte skrivs in i svenska kyrkan då. Och man liksom hittar så här pragmatiska lösningar, man gör inte ett problem utav det här då. Men vad som är intressant också när Akif Arhan kommer, det är ju att svensk, vi hade det så kallade fria folkutbytet under slutet av 1800 och början utan 1900-talet. Man fick passera gränserna hur man ville. Men i och med första världskrigets utbrott så skärps gränskontrollerna, och framförallt då när det börjar mullra ute i Europa senare. Så när Akif Arhan och hans familj kommer hit, då har Sverige antagit den första så kallade utlänningslagen som kom 1927. Och den säger uttryckligen att Sverige inte ska vara ett invandringsland. Och det är två argument som träder fram extra mycket. Det ena argumentet är rashygieniskt. Vi ska skydda det ariska blodet och den svenska folkstammen från blandning med andra raser. Och det är framförallt judar man vill hålla utanför Sverige då. Och det andra argumentet är arbetsmarknadspolitiskt. Vi ska skydda svenska jobb för svenska arbetare. Det är arbetarrörelsen, facken och till viss del framväxande socialdemokratin som är mot en alltför liberal invandring. Och att Akif Arhan lyckas ta sig in i landet trots den här lagstiftningen, det tror jag har dels med då att han faktiskt inte är jude, och det att det fanns ganska få personer som handlade med orientaliska mattor i Sverige då, så han konkurrerade inte med svenska arbetare. Men sen är det som du säger då, att det fanns en stark förväntan på att man skulle assimileras. Man hade ju en ganska uttalad assimilationspolitik i Sverige. Och det här som dyker upp senare i min bok och som har varit fallet sedan snart 50 år tillbaka då, att staten på något sätt ska uppmuntra en integration där man behåller hemspråk och religion och så. Det var ju inte fallet vid den här tiden.
Först vill jag liksom bara lite där. Alltså det här 1927 och de här lagarna, och är det antisemitism som ligger bakom att man just pekar ut judarna, eller är det att man tänker att de är duktiga handlare och då vill vi konkurrera med svenska köpmän? Alltså vad ligger bakom det? För det är ju innan antisemitismen är på så bred front i Europa, om vi uttrycker det så.
Jag skulle säga att det är en kombination av båda de här två. Rasbiologin var ju väldigt stark, inte minst i Sverige under den här tiden. Och det är i hög grad skrivelser från det rasbiologiska institutet som vi också ser i propositionerna till den här invandring eller utlänningslagen. Sammanblandat då med arbetsmarknadsfrågor. Och i de debatter som sen förs under 30-talet. Vi har ju det berömda bollhusmötet i Uppsala till exempel. Då är det ju tal om 10 judiska läkare som på flykt undan nazisterna vill ta sig till Sverige. Det har diskuterats om de här 10 överhuvudtaget fanns då, men det är det som är på spel. Och då går ju Läkarförbundet och andra ut och menar att det här riskerar svenska läkares jobb. Det är liksom det antisemitiska och skyddet utav svenska arbeten vävs gärna samman i debatterna under 30-talet framförallt.
Men den här idén om assimilering, om vi ska ta den, så de två som vi nu har pratat om här, de assimileras ju inte på något sätt. De gör sin grej. De assimileras på så sätt att de blir duktiga att ta sig runt i det svenska systemet där de lever. De förväntas inte massa bidrag liksom så. Det finns någonting i det som kommer ju från som vi senare kommer att se och som är debatten idag, att när man får pengar, då ställs det krav tillbaka. Om du säger så ska du så, om du får bidrag så måste du lära dig svenska. Vad menar du är liksom assimileringstanken här? Är det en aktiv assimileringstanke eller är det liksom bara någon slags att man inte kan tänka sig att någonting annat? Alltså det ena är att tänka att i Sverige gör vi på svenskt sätt och det andra är att tänka som att här får vi, i Sverige ska alla kunna leva på sitt sätt. För det blir ju en tanke som kommer i slutet av 60-talet.
Ja, precis. Nej, den finns inte här än. Utan tanken här, mer eller mindre uttalad, är att flyttar man hit, då ska man också anamma svenska traditioner, svenska språket och sådär. Det finns liksom, det är ingen diskussion om att man ska få myndighetsinformation på hemspråk och sådana saker på 30-40-talet. Utan de förväntas helt enkelt orientera sig här i landet och lära sig det liksom på de villkor som landet ställer.
Men de förväntas inte fira jul liksom, eller om det är de, jag tänker de traditionerna, måste de äta sill?
Nej, det finns ingen sillkontrollant som går runt på det sättet då. Och jag tror man kontrollerade, jag vet att man kontrollerade Akif Arhans affärer framförallt under kriget. Och då fanns det ju också misstänksamhet. Stockholm var ju en sorts spioncentral, europeisk spioncentral under kriget. Och det fanns nog också sådana misstankar där, riktade mot honom bland annat. Att, och även kanske Ibrahim som ju hade rysk bakgrund. Men annars så tror jag att de liksom passerade helt under radarn. Det här har också överraskat mig i arbetet med boken, att de två sannolikt första muslimerna i Sverige hade stora butiker mitt på Birjalsgatan vid Stureplan i Stockholm. Och jag har plöjt enorma mängder Stockholms litteratur och Östermalms litteratur och Vasastans litteratur och de dyker inte upp någonstans. Så att de tycks inte ha stuckit ut riktigt så mycket som man skulle kunna tro.
Vi klarar oss genom kriget och sen börjar man då inse att vi behöver arbetskraft utomlands eftersom våra rekordår börjar. Det är man på något sätt medveten om, inte minst eftersom alla dessa beställningar från kontinenten på det där gamla vanliga, det är malm och det är kullager och det är trä och lite sånt. Och då öppnar ju Arbetsmarknadsstyrelsen kontor i Italien 1947 där svenska tjänstemän ska välja ut starka, friska italienare. Och de ska komma hit. Vad är liksom deras, vad är pitchen? Eller är det bara så att det finns jobb och tak över huvudet och du som bor i ett sönderbombat land, kom till oss. Alltså vad är, vilken pitch har man till dem som ska komma till Sverige?
Jag skulle säga att det är pitchen. Och man öppnar ju inte kontor bara i Italien utan på sikt också i Ankara, i Turkiet och på andra håll. Vi hade ju AMS-tjänstemän som reste runt liksom i Europa och raggade hit folk. En viktig sak där, man får gå tillbaka några år tror jag då, för den här utlänningslagen vi pratade om, under den lagen då, först skrivs den 27 med de här rashygieniska argumenten och arbetsmarknadspolitiska argument. Sen revideras den 1937 och då tar man bort allt det här rasbiologiska som inte flög längre då efter kriget har brutit ut. Och den finns kvar till efter kriget. Men med den lagstiftningen som säger att Sverige inte ska vara ett invandringsland så öppnar vi till slut gränserna omkring 1942 i takt med att kriget vänder. Och på några få år där i krigets slutskede tar Sverige emot ungefär 200 000 flyktingar. Bland dem några ytterligare muslimska familjer som jag skriver om. Och det här visar sig då gå väldigt bra. Sannolikt har det också med hela beredskapen att göra då. Vi har liksom barackläger, vi har stort behov av arbetskraft. De här flyktingarna som kommer hit först, är det ju norrmän och sådär då. De sätts i arbete på en gång, de får jobba i skogen, i lantbruket, på industrier och sådär. Så jag tror att svenska politiker liksom får ett uppvaknande där. Inte bara kan vi ta emot invandrare och flyktingar utan det kan också vara gynnsamt då att använda dem som arbetskraft där det behövs. Och sen då som du säger, när kriget är slut så är ju resten av Europa, stora delar av resten av Europa sönderbombat och behöver bygga upp en grundläggande infrastruktur. Medan Sverige istället kan bygga fabriker som ska sälja varor till de här andra länderna. Och då behöver man en stor arbetskraft utifrån. Och det är ju tacksamt då naturligtvis att resa till länder som har drabbats svårare utav kriget och erbjuda folk där arbete i Sverige.
Får AMS då beställningar? För jag tänker liksom, vi har ju ABB eller ASEA som de heter då, ligger i Västerås och de behöver massor. Jag vet att, där hamnar ju väldigt många av de första italienarna och gör liksom misslyckade försök. Man försökte etablera någon pizzeria men det går jättedåligt för att den som har pizzerian är inte från Italien. Och då är inte italienarna superpigga på att gå dit.
Nej, 1947 tror jag hittade den här första pizzerian i Västerås. Sen hittade jag också det första receptet som jag i alla fall har hittat i Dagens Nyheter på en pizza 1951 eller vad det är. Ta en vetebulle, lägg på tomat och ost, kör in i ugnen.
Och då kan man tänka sig, i bästa fall måste det ha smakat ungefär som polarkaka. I absolut idealfallet, men antagligen smakar det bara skit.
Ja. Nej, men det stämmer ju då att det är stora svenska företag som är i någon sorts samarbete med AMS. Vill locka hit arbetskraft och de tar ju också på sig att ta hand om de här då. Det blir en otrolig apparat kring hur man ska ta hand om de här italienarna och grekerna och finnarna och sådär som kommer. Man kan också se i vissa områden, jag vet i Biskopsgården till exempel, om man tittar i Göteborg, om man tittar på hur man har byggt flerfamiljshusen där, så är de första byggda primärt för finsk arbetskraft och där är det bastu i varje lägenhet. Och sen kan man se att man har byggt områden som ska attrahera italiensk arbetskraft med sig italiensk paviljong och lite sån stil. Liksom. Så man försökte på alla sätt också bygga så att den arbetskraften som kom hit skulle drivas under den tid de var här då.
Jag tänker också att företagen har ju fortfarande då under kriget, särskilt innan kriget men också under kriget, alltså innan vi börjar bygga upp välfärdssystemet som ordentligt, det är ju liksom 60-talet som vi framförallt liksom, alla privata intressen lämnas egentligen över till det kommunala, det stat som ska driva det. Liksom. Innan hade ju Ericsson Barnhage till exempel ett telefonplan i Stockholm och det fanns en ganska stor social avdelning som till och med hette sociala avdelningen i vissa fall på företagen. Så att kunna ta hand om det och sånt, man var ju ganska rustad för det. Det slog mig också i det här att givet att man har allt detta, givet italienska paviljonger och bastu, återigen, inte assimilering, utan här blir det ju integrering på något vis när det är arbetskraftsfrågan. Så blir jag förvånad när jag läser i boken om liksom det uppvaknandet som sker på 60-talet. Och då är det ju såklart, liksom, det är David Schwartz som skriver en debattartikel i DN 1964. Han var någon slags polsk-svensk samhällsdebattör och redaktör. Och hans argument var då helt enkelt att Sverige var bra på att tillgodose invandrarnas materiella behov. Men svenskarna är både döva och blinda för deras andliga och sociala behov, skriver han. Invandrarfrågan ses helt enkelt som en arbetsmarknadsfråga.
Schwartz artikel från 1964 startar en debatt som ju pågår i högsta grad än idag. Och där börjar liksom debatten om det vi idag kallar integrationspolitik. Och man tänkte att de som kom hit som arbetskraft också skulle flytta tillbaka till sina hemländer. Det fanns ingen ambition att lära dem svenska och så vidare. Då, för att tanken var ju att de skulle bo här, jobba några år och sen flytta hem igen. På 50- och framförallt 60-talet så stod det klart för allt fler då att många väljer att stanna kvar i Sverige och ta hit sina familjer, få barn här och så vidare. Och får då behov av mer än bara arbete, alltså sånt behov som rör familjelivet och vardagen och det privata, andliga behov, kulturella behov och så vidare. Och det är det här Schwartz menar då att det här har svenska politiker varit blinda för. Det är väldigt intressant att se när han skriver den här debattartikeln så väcker det också en politisk debatt. Så 4 år senare, 1968, var valår i Sverige. Och det är första gången där invandring och det vi idag kallar integration blir ett politikområde. Och inte minst är det oppositionen, alltså Moderaterna och Liberalerna, som lyfter det här till politiska frågor i kritik mot Socialdemokraterna.
Dels har du då helt enkelt svarat på min fråga, hur kan man inte ha upptäckt det här tidigare? För det är liksom det där naiva uppvaknande, oj de ville så här. Men det var helt enkelt att man inte tänkte att de skulle stanna. Utan då gör vi det trevligt med basta och italiensk paviljong medan de är här och sen kommer de att dra. Men det argumentet som högern då har i valet 68, vad är det egentligen? För man kan ju tänka sig att det skulle varit fackföreningen, arbetarrörelsen och därmed socialdemokraterna som kunde ha sagt det här om att skydda svenska jobb. Så vilket argument har högern?
Ja, men det är jätteintressant att läsa de här invandringspolitiska programmen från 68. Inte minst då som vi själva befinner oss när du och jag pratar i alla fall i en valrörelse igen då. För att det är väldigt likt de frågor som diskuteras idag, men det är totalt spegelvänt då ifrån vår egen tid. 68 faktiskt säger man inom socialdemokratin att vi kan inte ha ett mångkulturellt samhälle. Tillsammans med fackföreningarna vill man skydda svenska jobb. Man vill inte ha en fri invandring. Medans Liberalerna och Högerpartiet, som de fortfarande heter, då, går en helt annan linje då och skriver invandringspolitiska program som propagerar för öppna gränser, för fri invandring. Helt utan restriktioner ska kunna ta hit utländsk arbetskraft. Men också då för att vi ska se invandringen som ett kulturellt värde för Sverige. Att vi ska ta tillvara på deras olika kulturer och språk och religioner och så vidare. Och inte bara det att vi ska tillåta invandrare att behålla hemspråk, traditioner, religion. Utan staten ska hjälpa dem med bidrag att kunna betala präster och imamer och församlingslokaler och kulturlokaler och hjälpa dem med språk och så vidare. Man vill också att invandrare ska ha rätt att starta friskolor på etnisk och religiös grund. Då. En väldigt stark kritik mot Socialdemokraterna som man tycker är liksom, ibland till och med skriver man då att man för nästan en rasistisk politik då. Schwarz var ju själv engagerad i Socialdemokraterna, så vi kan också se hur det händer saker inom socialdemokratin i slutet av 60-talet. Och 1968 just tillsätts en stor utredning som heter Invandrarutredningen och som sen löper fram till mitten av 70-talet. Och under den här perioden så svänger Socialdemokraterna och anammar i stort sett den politiken som Liberalerna och Moderaterna propagerade för redan 68. Där vi får ett skifte ifrån en assimilationspolitik till en mångkulturalistiskt orienterad integrationspolitik från 1975.
Och samtidigt hängde ju också då energikris och varvsnedläggningar och så. Vad händer då med argumenten från alltså fackföreningshåll? För där skulle man kunna tänka sig att det återigen blir prat om att skydda svenska jobb. Eller var det helt enkelt så att det var så många som faktiskt var från utländsk härkomst? Jag menar, jag vet på Kockums jobbade ju otroligt många nationaliteter och i mycket svensk industri var det ju väldigt mångkulturellt. Och att det kanske var bara så att de åkte hem då till sina ursprungsländer. Hur funkade det?
Ja, men vad som blev viktigt för fackföreningarna då, det var ju att man förstod att man behövde utländsk arbetskraft. Men skulle Sverige då ta emot utländsk arbetskraft så skulle de få arbeta här på exakt samma villkor som svenska arbetare. För det de var oroade för då, det var ju att man skulle ha en oreglerad fri invandring, fri arbetskraftinvandring för att kunna dumpa löner eller försämra arbetarnas villkor. När det väl kommer till stånd då en sorts reglerad arbetskraftinvandring som garanterar även utländska arbetskraft samma villkor som svenska arbetare, så blir de lugnare i den frågan. Men sen är det ju också så då att mycket händer i världen ungefär samtidigt som det här skiftet sker i Sverige då, mot den här mångkulturalistiska integrationspolitiken som påverkar, precis som du säger, behovet utav utländsk arbetskraft. Framförallt då ekonomisk nedgång både i Sverige och i världen. Men också sen då en rad konflikter som också skiftar liksom arten av migration ifrån arbetskraftsmigration mot den flyktingmigration som har varit vanligare under 80-, 90- och 2000-talet.
För det är ju intressant att man också tittar på liksom den alltså den nationalistiska rörelsen och extremhögerrörelsen och främlingsfientligheten. När den växer fram, det är ju 70-80-tal och vi intervjuade David Bas om det här programmet alldeles nyligen. Då är det ju snarare så att det är liksom en slags gammal rasism som ligger i botten och skvalpar. Det är folk som har rötterna i nazisterna eller nationalsocialisterna i Sverige eller sånt liksom, som plötsligt vaknar till liv. Men det är inte att bevara Sverige svenskt är ju en rent rasistiskt budskap. Det är inte svenska jobb åt svenskar och sånt som har en story i centrum. Utan det är någonting annat. Och det tycker jag också är lite intressant att här borde de kunna ha hakat på det på något sätt. Men så vitt jag förstår så sker inte det på det sättet. Utan det kommer från ett annat håll. Och det är klart att det kan användas som argument senare. Men att invandrarna tar våra jobb har vi ju hört. Och det har inte varit ett centralt argument på det sättet.
Nej, man kan ju se liksom den här olika uttryck för nationalism finns ju genom även hela min bok under hela 1900-talet. Och den finns på väldigt många olika håll i samhället. Den handlar både om att skydda periodvis då den svenska folkstammen och ibland handlar den om att skydda svensk kultur. Och ibland vävs den också samman med frågor om arbetsmarknad, som vid bollhusmötet. Men just när det här skiftet sker vid 60-70-talet så är de rörelserna inte så framträdande och starka i de här argumenten, i de politiska debatterna. Utan, som du säger, då, växer sig starka senare som en protest, inte minst mot det här skiftet. Och det har man ju kunnat se under ganska lång tid i Sverige nu, att just skiftet efter invandrarutredningen från mycket nationalistiskt håll, så ser man ju att det som har gått fel i Sverige kan spåras tillbaka till invandrarutredningen och det skifte som den ledde fram till.
Jag tycker också jag ser ett spår av invandrarutredningens slutsatser om liksom mångfalden och det är viktigt och Sverige ska alla få plats. När man tittar på hur vi tilldelar folk medborgarskap, om man jämför till exempel med vårt grannland Danmark, så är det otroligt svårt att bli statsborgare, som det heter i Danmark. Det krävs jättemycket grejer och det ska till och med upp på regeringsnivå med en lång, lång lista där någon kan tänka folk som kommer ifrån, inte vet jag, Armenien, de gillar vi inte. Ska man ta bort de där människorna trots att de har skött sig prickfitt under lång tid? Så där i den processen är helt enkelt liksom medborgarskapet, det är slutprodukten. Det är liksom tecknet på att du verkligen kan danska, du är assimilerad och integrerad samtidigt. Du är verkligen förtjänar att vara dansk och då får du det. Medan i Sverige så börjar snarare processen med att nu får du medborgarskap, nu ska du. Det är en väldigt stor skillnad i också såklart hur man ser på dem, och man kallar ju fortfarande folk för utlänningar i Danmark på ett sätt vi inte gör i Sverige. Och liksom, ja, det finns en dubbelhet här som jag tycker är väldigt intressant, att Sverige har ju valt en annan väg.
Man kan verkligen följa det, och jag gör det lite grann i boken då, när man tittar på den här debattartikeln som vi pratade om utav David Schwartz. Den heter då Utlänningsproblemet i Sverige. Och sen heter utredningen som kommer 4 år senare Invandrarutredningen. Så att skiftet i språket säger också någonting om skiftet i attityd. Utlänningar blir invandrare. Alltså utlänning tyder på att det är några som inte hör hit, invandrare, att det är några som kommer i alla fall att börja höra hit. Min bok heter ju också då De kommer att vara annorlunda svenskar. Och det här är från ett berömt tal av Olof Palme, som på många sätt gick en liknande linje som David Schwartz. Och när Olof Palme säger det här, och de kommer att vara annorlunda svenskar, vad han gör där är ju att öppna upp för fler sätt att vara svensk på. Man kan vara svensk på fler sätt än det här som den stora majoriteten tänker sig. Jag valde den titeln för det visar på just det här skiftet som blir så betydande. Ett sorts mentalitetsskifte, i alla fall ett politiskt mentalitetsskifte i Sverige, som har fått en oöverskådligt stor betydelse, vilket vi ser fortsatt då i den pågående valrörelsen.
Och det jag tycker du avslutar boken också fint med att konstatera att de blev en annan sorts svenskar, men vi har också blivit en annan sorts svenskar under tiden.
Ja, men så är det ju. Alla förändras vi med att landet förändras då. Det är någonting vi alla måste förhålla oss till. Och det är väl det vi också gör då. De senaste årens ganska höga tonläge i frågor kring invandring och integration och sådär är ju naturligtvis ett sätt att förhålla sig till den här förändringen. Och det är jätteviktigt att vi diskuterar det och gör det. Men man kan ju önska ibland då att vi gjorde det liksom efter tre djupa andetag. Liksom.
Mm. Alltså moskéerna kommer ju till Sverige, de är inte så jättemånga. Det finns några synagoger också, de var mycket tidigare. Men man fick så småningom egna begravningsplatser och egna seder. Och liksom, de blir ju integrerade. Det svenska systemet sväljer även dem på ett pragmatiskt sätt. Att om ni betalar skatt, om ni gör så här, och då måste vi utbygga. Liksom det blir en platsfråga, en utrymmesfråga. Okej, ni ska ha gravstenar på det här sättet. Ja, men här borta kanske. Liksom så.
Vad som är viktigt då när det här begreppet integration dyker upp i slutet av 60, början på 70-talet. Och det används inte mycket då heller. Man pratar fortfarande om invandringspolitik. Men begreppet integration dyker upp där kring skiftet 60-tal-70-tal. Och med integration då, och det som menas med integration även i invandrarutredningen, det är att grupper, man kollektiviserar invandrare då till grupper, etniska grupper, de ska integreras med bibehållen tradition. De ska liksom integreras i Sverige genom att få behålla hemspråk och sina traditioner och religion och så vidare. Det är det som är skillnaden mot assimilation. Det tror jag, om man skulle göra någon sorts diskursteoretisk analys av det här begreppet, så använder vi det lite annorlunda i den politiska debatten idag. Att integration har mer och mer börjat likna det som tidigare kallades assimilation. Så att ge muslimer egna begravningsplatser eller hjälpa till med moskéer eller att de ska få imamer, det var integrationsåtgärder. Och idag är det många politiker som pratar om samma sorts åtgärder som någonting som leder till segregation snarare än integration. Så det har också skett intressanta saker i det politiska språket.
Om man vill fördjupa sig i det här ämnet, tre boktips.
Ja, det är svårt för det finns så mycket spännande. Men en sak som kanske drar iväg åt ett håll här då, men som jag tycker som var viktig för mig när jag liksom började jobba med den här boken och som nog fick betydelse för hur jag skrev den här boken. Det är faktiskt Per Anders Fogelströms klassiska stadserie. Den skildrar ju faktiskt något som är väldigt likt även dagens Sverige. Den skildrar då sent 1800-tal en stor invandring av konstiga människor med konstiga kläder och konstiga språk och konstiga matvanor liksom, som kom från Värmland och Medelpad och Skåne till Stockholm. Det här skapade liksom viss social oro. De hamnade i utanförskapsområden på Södermalm i Stockholm och kring Vita bergen och sådär. Men också politiska reaktioner och framväxten av den liksom svenska socialdemokratin som försökte hantera bland annat den här situationen. Den har inspirerat mig i arbetet med min bok och jag tycker den är intressant att läsa med de ögonen att det handlade också om invandring, assimilation, integration och så vidare.
Och fördomarna frodas ju i den. När du säger det så kan jag verkligen se det. För det är ju ganska mycket så att folk från Dalarna är på det här. Dalkullor kan man alltid lita på. Masa är lite lurigare. Folk från Härjedalen är på ett visst sätt. Och skåningar har ju alltid varit obegripliga.
Den är fantastisk på många sätt den här serien. Många har läst den naturligtvis. Men man kan också läsa dem med de ögonen tycker jag. Och sen en annan viktig, det är en akademisk bok, det är en avhandling i statsvetenskap som jag tycker är värd att läsa. Den är från 2002 men fortfarande väldigt aktuell. Det är Karin Borevis avhandling Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället som handlar i hög grad, hon granskar verkligen hur man politiskt har försökt hur man har försökt forma en politik för det framväxande mångkulturella samhälle som vi lever i idag under just efterkrigstiden och framförallt från 60- och 70-talet och framåt. Så det är en mycket angelägen avhandling tycker jag att läsa i och med att det här är frågor som vi diskuterar så mycket. Ska jag ge ett tredje boktips? Ja, men då kanske jag får säga den här som jag väl nämnde inledningsvis där. 1000 år av invandring utav Ingvar Svanberg och Mattias Tydén, som sträcker ut det här perspektivet. För visst är det så att Sverige sedan 1930 har varit ett invandringsland i betydelsen att invandringen har varit större än utvandringen. Men invandring och mångkultur har i olika grad funnits i Sverige under lång tid.
Strålande. Tack så hemskt mycket för detta.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Du har hört Simon Sorgenfrey, religionsvetare som är verksam vid Södertörns högskola. Vem av dina vänner skulle gilla dagens avsnitt? Använd dela-knappen i poddappen för att skicka det till dem. Dela det i sociala medier, så använd hashtaggen perspektivpodden, är du snäll. Då är det fler som kan upptäcka det här. Producent idag, Jens Back, mixning, Stor Stradog Studios för, och jag heter Per Granqvist. Och nästa vecka, då ger vi dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.